Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl.
Ja.
Eller som du hette häromdagen, Anna Ljunghede.
Ja, ja. Jag har fått mitt namn stavat på lite olika sätt genom åren. Men jag tror faktiskt inte Ljunghede finns med på listan. Så det var fint.
Nu gör du det.
Hör du, Ljungdahl, det är en ny vecka. Det blir ett nytt poddavsnitt idag. Det ska handla,
vi ska
det blir ett
knark.
Case idag.
Ja, knark-case. Fan vad
knark. Fint. Det kommer bli så mycket knark i det här avsnittet, kan jag lova dig. Men innan vi rullar igång, har vi något att så att säga avhandla från veckan som har gått?
Jag har haft min första jobbvecka efter ett lov och fortfarande känt sötman av att vara utvilad. Jag har dragit igång kulturåret på alla cylindrar och när jag kom hem idag så sa jag till min son att nu ska jag ge mig själv feedback. Idag har jag planerat in för mycket saker på en och samma dag. Så kan vi inte hålla på. Det skulle jag inte göra 2024.
Just det.
Men jag är lite på mig själv där. Feedback, Lena.
Bra.
Dålig planering.
Det är snyggt. Bra.
Själv då?
Nej, jag har varken varit på semester eller utvilad eller har haft så att säga insikt nog att påminna mig om att jag bokat
in. Du har som vanligt ingen insikt. Det är ingen nytt under solen.
Jag har som vanligt ingen som helst sjukdomsinsikt. Men det har ju hänt, det har hänt en jätterolig sak.
Jag vet, jag undrade när du skulle komma till
Nej, men det har ju gjort, det har ju, för det första så har det ju kommit ett regeringsuppdrag riktat till Rättsmedicinalverket som uppmanas att kartlägga strypvåldet. Och man kan väl säga att det är en liten spin-off av det, så kommer det där kanske kunna involvera mig själv. Vilket ju känns otroligt roligt. Jag kan inte säga så mycket än, utan det får vi återkomma om framöver.
Nej, men det här har du ju gastat om ganska ofta, så jag skulle bli väldigt förvånad om man skulle vilja göra en ordentlig översyn på det och inte ta med kriminaltekniker Anna Ginghed i det arbetet. Det hade ju varit...
Alltså, det var lite snopet, men det finns ju många skickade i landet, så att det hade säkert blivit jättebra också. Vi får se.
Grattis.
Tack. Tack.
Ursäkta mig. Men innan Anna drar igång med sitt superviktiga och jättespännande förmodligen avsnitt så har jag faktiskt ett VMA, ett viktigt meddelande till allmänheten där ute. Och det är ju så här att den 13 mars, det vill säga igår, när, om du nu lyssnar på det här, när torsdagens avsnittet släpps, så är det faktiskt så att det nu går att förboka signerade exemplar av våran bok, Dödens hand. Uppföljaren till våran debutroman som, låt oss säga, blev en succé. Vi blev ju ändå, så att säga, årets debut för den boken. Vi blev prisade för det. Nu går det alltså att förboka signerade exemplar av uppföljaren som kommer i butik 7 maj. Så du kan gå in på Adlibris. Det är Adlibris exklusivt som ger denna chans att köpa signerade ex. Och jag och Anna har stressat. Vi har legat i hård träning. Vi har jobbat höghöjd. Vi har jobbat i sån här tunnel. Vad de nu heter. Lufttunnel. Olika typer av tält. Vi har övat upp finmotoriken, gnuggat våra geniknölar och är så jävulst redo att åka till någon form av lagerlokal och signera böcker som om det inte fanns någon morgondag. Sist så, när vi gjorde det här så, ja, Anna vet ju inte det riktigt, men jag gjorde ju små krummelurer här och var i böckerna. Skicka med en liten hälsning här och var, som ett litet påskägg till er när ni läser. När ni kanske har en dålig dag, bläddrar från sidan 98 till 99. Ja, finns det en liten sak där till er. Anna envisas med att skriva långa hälsningar. Ja, ibland stavar vi fel på våra egna namn. Ibland signerade Anna före mig och då brukar jag ju med flit förstöra för henne. Och sådär. Ni hör ju, det här vill man göra om och om och om och om igen. Så, när du hör det här, oavsett när du hör det här, om det är torsdagen eller fredagen eller någon annan dag, så finns det alltså signerade exemplar att förbeställa nu på Adlibris. Nu kan ni få lyssna på Anna när hon pratar om amfetamin. Hej då!
Men nu har vi inte tid. Nej, vi har inte det. Vi har ett ganska mulligt case idag att dra. Och det är faktiskt, för en gångs skull i poddens historia, så gör vi nu ett medvetet avsteg.
Ja.
Det vill säga, vi kommer att ägna oss åt ett ganska modernt case.
Har du faktiskt tänkt igenom det här, Anna?
Jag har tänkt igenom detta mycket, mycket noga. Och detta på grund av att det här är ett case som ju har kommunicerats i så många olika mediaforum, P3-dokumentärer, vittnesmålen ligger ute. Jag känner att jag kan prata om det här caset, men jag kommer inte prata om något som inte har offentliggjorts.
Nej, och en ytterligare viktig aspekt, för det finns andra ärenden som också har varit i media och varit i 7000 poddar, men som vi ändå inte kommer beröra den här podden. Och det är ju när det finns anhöriga som mår väldigt dåligt över att de har blivit av med sina nära och kära.
Exakt.
Och då hjälper det inte för oss att alla andra har gjort det.
Mycket
men i det här
bra.
Fallet så finns det inte det. Och då så kan vi göra ett avsteg.
Bra inspel, Jenna. Helt riktigt.
Så
är det. Och vad är det vi ska prata om då idag? Jo, det är egentligen två för en idag. Därför att man kan inte prata om det här caset, det vill säga amfetaminfabriken i Lilla Olshammar ett par mil utanför Askersund, utan att också prata om operation Trojan Shield.
Ja, det här blir gött.
Som ju är liksom lite av en historisk händelse i liksom ur polisiär synvinkel, får man ändå säga.
Jag skulle gärna prata amfetamin i en vecka.
Just det. Det jag vet
så
att släpp gärna
inte in mig här nu, för då kommer det vi inte komma någonstans.
Du kommer få tillfällen och jag ska försöka hålla dig i stången, Lena.
Ja, det blir bra.
Men vi behöver backa tillbaka bandet till 2019. Därför att det var då egentligen som allt det här hade sin början. Vi ska då prata om den krypterade chatten Anom.
Mm.
Du känner igen Anom säkert.
Mm.
Ja, liksom en uppföljare av Encrochat och några andra varianter. Det var ju så här att FBI tog alltså fram i hemlighet chattverktyget Anom. Och detta enkom med syfte att komma närmare den organiserade brottsligheten. Man skapade helt enkelt en supertelefon. Och det ser ut precis som en vanlig telefon, men den hade då installerad Anom-mjukvara. Och om man hanterar en sån här,
alltså förlåt, men det är så jävla roligt att det är FBI som tillverkar verktyget och sen får ut skiten och börjar användas. Alltså jag kan bara ibland så när man har gjort stora tillslag eller ting, man har gjort, du vet, en så här en tyst high five och bara du vet, man bara tar en lite, ska vi bara ta 3 sekunder och smaka på sötman. Alltså förstå när det går upp för dem att bara, nu har vi skapat det, och de bara alltså det måste vara så mycket, så många olika TikTok-danser som sker på FBI:s högkvarter.
Alltså att sitta och i realtid se konto efter konto liksom tecknas. Vi pratar alltså 12-13 000 konton som har spridits då av FBI och registrerats. Telefonen då, som sagt, det ser ut som en helt vanlig telefon, men den är helt omöjlig att använda som en vanlig telefon. För det första så behövde du logga in via miniräknaren, via kalkylatorn. Trycka in en unik kod för att, så att säga, komma in i själva chattverktyget. Och sen förutsätts ju då att du hookar upp med andra Anom-användare så att ni kan chatta krypterat tillsammans. Och det man gick ut med då i de här kriminella sfärerna, det var ju att det här var ju en kryptering som skulle vara helt omöjlig för rättsväsendet att knäcka. Det var en helt säker lur. Och jag har alltså sett bilder där det står alltså högt uppsatta i den organiserade grova brottsligheten, kriminaliteten, och alltså gör reklam för Anom. Alltså man har tagit på sig som en att bli återförsäljare av Anom.
Ja, de pratar ju också helt öppet på det.
Ja. Det var ju det som var uspen, att den var så säker så att man som kriminell kände sig trygg att kommunicera exakt precis vad som helst. Det här har ju då resulterat i att en massa olika länders polisorganisationer har kommit att liksom informeras, får man väl säga, om Anom-verktyget, när man har kunnat spåra chatthistorik till 16 länder och då avseende grova brott. Mord,
ja, alltså väldigt vapenbrott. Många olika brott och grova brott. Man kunde lösa mord och smugglingar och narkotikabrott och ont så vidare.
Ja. Nu lever ju inte Anom längre. Men jag kan ge en liten siffra. Alltså över 27 miljoner meddelanden har skickats mellan Anom-registrerade användare. Och mellan mer än 300 kriminella organisationer. Och allt detta har då övervakats av polisen.
Ja, det var de som skapade den. Ja. Och sen sa, hörni grabbar, använd den här. Den är supersäker. De bara, fan vad fint.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt.
Och Anom är ju då egentligen upprinnelsen till det som sen ska hända i lilla Olshammar. För det är nämligen så att via chatten kan man utläsa att någonstans i Mellansverige så finns det ett amfetaminlabb. Och från detta labb eller fabrik så krängs det iväg en sju helvetes massa tjack, kort sagt. Man kan följa hur kurirer får information om vad man ska plocka upp och vad man ska lämna och vad man ska möta upp för bil och allt det här. Hade du en fråga?
Nej, jag var tvungen att bara ge mig själv en kontext för Olshammar. Jag var tvungen att googla på Olshammar. Det är just inte det. En metropol direkt. Så jag var tvungen att titta här hur det ser ut.
Det är inte en metropol. Det är ju alltså en liten bruksort vid Aspabruk. Ja. Det luktar sulfat. Sulfatdimman ligger som ett tjockt brunt, eller brunt är det ju inte. Det är ju att det känns som att en brun gas. Om jag sa, men det luktar inte gott alltså när man åker in i Olshammar. Det gör det inte.
Nej,
det gör
nej.
Inte.
Det gör
är det en liten håla. Men föreställ dig då, Lena Ljungdahl, att det sitter några höjdare på FBI och i realtid följer vad som utspelar sig på andra sidan jordklotet i lilla Olshammar. För det var precis det som hände. Och när man hade börjat plocka upp det här och förstått att ja, men det här handlar ju om en liten ort i Sverige. Här har vi en substantiell mängd narkotika som verkar både produceras och distribueras. Ja, då tog man kontakt med svensk polis. Närmare bestämt NOA och några höjdare där som delgavs informationen.
Men 238 personer i folkmängd.
Är det så?
238?
Ja. Ja, det
1950 bodde det ändå 350 personer, men nu är det 238 ja. Personer kvar, varav i princip alla jobbar på Munksjö AB i Aspabruk.
Ja, du ser. Ja. Ja, du ser. Ja, okay. Det är alltså i princip ett par villakvarter bara,
ja,
kan man
ja,
säga.
Jo, det är tydligt det.
Mm. Ja. Hur som helst. Man kunde utläsa av chatten då, liksom fragmentariskt ska jag väl inte säga, så det var ju bra information, man förstod ju i huvudsak vad det var som pågick, men man förstod inte var mer exakt detta skedde i Mellansverige någonstans. Man hade lyckats ringa in liksom en zon, men den diametern var ju ändå ett antal mil, så att försöka pinpointa då en adress lät sig liksom inte göras utifrån bara chattinformationen. Men det man kunde förstå av chattarna, det var att det var en grupp individer som verkade engagerade i specifikt det som skedde i den här amfetaminfabriken, och de kallade sig firman. Så
fan vad gangsta.
Ja, det är gangsta. Det är
ja,
ju.
Det är tufft.
Ja. Men sen kommunicerades det ju då fram och tillbaka, och man förstod att här verkar man ju nu växla upp produktionen i fabriken, så att man behövde plötsligt en dag ta in en till, inom citationstecken, kock som kunde framställa amfetamin. Mm. Och i då chatten så kommunicerades hur de här transporterna skulle gå till. Bland annat då att kocken skulle anlända till Skavsta flygplats en viss dag och en viss tid. Och vad säger spanarhjärnan i dig nu?
Tror du aldrig du skulle fråga? Jag kan säga att du kommer inte nämna så mycket, man ska inte säga så mycket, men det har ju spanats jättemycket, men framförallt så är det ju adresser, personer, händelser som ska dokumenteras. Mm. Och jag skulle bli otroligt förvånad om den här personen får landa och fladdra iväg utan att ha, så att säga, häng.
Just det.
Ja.
Och vad som hände mer exakt, det kommer ni att få veta efter pausen.
Välkomna tillbaka, kära lyssnare, till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och Anna har tagit med oss utsocknes till bruksorten Olshammar, där en person har klivit av flyget, den så kallade kocken, och nu mest troligt har spaning på sig och åker mot en adress som man är intresserad av.
Ja, kock, vi är ju fortfarande kvar på Skavsta flygplats, men precis som du själv var inne på, så givetvis så blev ju det en insatsidé att helt enkelt sätta span på den här ankomsten till Skavsta. Och jag vet att, och det här också kommuniceras bland annat i P3 Dokumentär, att det var ju ganska kort om tid här att, så att säga, lägga upp den här spaningsinsatsen och alla tänkbara omfallsplaneringar, som det kallas. Det vill säga, vad gör vi om vi blir uppröjda? Vad gör vi om han drar? Vad gör vi om, ja, alla de här grejerna.
Alltså, det är så mycket att tänka på som spanare. Nu kan jag säga bara generellt. Man planerar ju för upplock, taxi plus buss, någon som springer, det kommer en tredje person. Alltså man ska ju försöka då planera för alla olika tänkbara scenarion samtidigt som man inte syns alls.
Exakt, och samtidigt den stora utmaningen var ju absolut inte relaterad till kompetensen eller skickligheten hos de här spanarna, utan vad insatschefen kunde delge till grupperna. Ja. Därför att det här var ju supersekret material, superduper hemligt. Det fick ju inte komma ut var den här informationen hade plockats upp än. så länge.
Nej, och det skulle jag säga, om jag får representera spanarskråt, är inte alls ovanligt. Och okay. Spanare ställer väldigt sällan motfrågor, utan man litar helt enkelt blint på att jag får den informationen som jag behöver för att kunna göra mitt jobb på ett rimligen säkert sätt.
Mm.
Och jag litar också på att du säger det du kan, och man vill faktiskt som spanare inte ha mer information än minsta möjliga, därför att den informationen har du sen.
Ja, just det.
Och den kommer påverka ditt beteende, det kommer påverka allt möjligt. Så att det är bara så här, det är så här är det. Det kommer komma en person, den har förmodligen på sig det här och ert uppgift är det här.
Mm.
Absolut, säger man då. Det blir toppen.
Mm.
Men man undrar ju så här, hur fan vet du det? Ja. Men det frågar man inte, eftersom det finns ju oftast en uppgiftslämnare eller någonting annat där bakom som man inte vill ha reda på.
Just det, just det.
Mm.
Men man följde i alla fall bilen med den upplockade kocken till då Olshammar, och spanaren här har intervjuats i någon podd eller motsvarande. Jag har hört honom berätta att när de börjar närma sig det här lilla samhället så insåg han till slut att jag kan inte följa efter längre. För om jag åker in i den här lilla byn med 200 invånare, då kommer jag vara superröjd eller riskera
röjas. På riksväg 49 som du åker en bil i veckan på.
Just det.
Ja.
Så han berättar att han alltså slänger iväg bilen i någon jävla buskage eller motsvarande, och sen till fots går gata upp och gata ner, och till slut lyckas lokalisera bilen när han har följt ett antal mil från Skavsta, och därmed så är adressen lokaliserad. Mycket, mycket tacksamt och snyggt. Det man ville ha var ju naturligtvis det som vi på polisspråk brukar kalla en ingång. Lena, berätta, vad är en ingång? Jag pratar inte om en ytterdörr nu, kära lyssnare.
Nej, man vill ha en dörr. Nej, en ingång, det är egentligen en anledning att komma in på en plats. Jag som då har jobbat på Rave-kommissionen 5 år, de är ju experter på att hitta ingångar. Alltså, vad har vi för anledning att ta oss in i den här bilen eller den här bostaden? Ibland har man en anledning, men man vill inte röja den. Och då vill man skaffa sig en annan anledning för att komma in, så att man inte behöver liksom röja vad man har. Och det är att hitta en ingång. Och det kan vara allt möjligt.
Yes. Mm. Och så även i det här fallet, man ville ha en ingång som då är baserat på liksom egna iakttagelser eller en konkret så att säga brottsmisstanke, så att man kom ifrån liksom anom. Man behövde liksom jobba upp caset.
Ja. En klassisk, för jag bara, så att nu verkligen befäster att ni fattar. En klassisk grej, om jag ser att Anna Jinghede köper knark och jag ska stoppa Anna Jinghede, då kan jag inte göra det direkt efter att hon har köpt knark, för då kommer hon fatta att vi har spanat på själva överlåtelsen, och då kommer den informationen gå till den som har köpt. Utan då spanar man på Anna Jinghede i evigheters evigheter, och så hittar man en annan ingång, så som att Anna kör för fort eller det händer någonting annat. Och då, smack! Nej men titta, hade du knark på fickan? Det hade vi ingen aning om. Då har vi hittat en ingång.
Jag älskar din pedagogiska ådra, Lena. Tack. Man märkte i chatten nu att det liksom byggdes upp lite stress. Det var lite arga tongångar. Och hur mycket,
spända skinkor.
Ja, men liksom, har ni fått iväg de där 50 kilorna? Och varför svarar du inte? Hur går det i köket? Och kocken svarar, jag kan inte både tillverka 40 kilo amfetamin och samtidigt ha koll på chatten, fattar du väl? Lite så här. Alltså, det var
det är svårt.
Ja, såklart. Det var lite agiterat, om man säger så. Men det som också kommunicerades, det var att snart så skulle ett nytt dropp ske. Det vill säga, amfetamin skulle levereras av en kurir till en viss plats. Och i samband med det här droppet så skulle någon form av utbyte ske. Och vad visste man inte exakt där och då. Men nu var det då dags att lägga upp en ny insats för att titta på möjligheten att följa då kuriren från Olshammar till den plats där droppet skulle ske. Helt enkelt. Och nu briefar man in då, det är åklagare och det är spanarna igen och det är utredare och det är kriminaltekniker och fan och hans moster. Men samma visa. Väldigt lite information som släpps. Man vet bara att någon form av insats är antågande och typ standby för liksom big business. Ja. Ungefär så. Ja. Och det man gör då är att man följer bilen från Olshammar som rör sig mot ett köpcentrum som ligger strax utanför söder om Örebro, Mariebergs köpcentrum. Man följer bilen in på parkeringen. Man ser hur föraren går och hämtar en kundvagn. Sen öppnar han bagageluckan, plockar ut 3 stora kartonger och lägger på sin vagn. Sen går han, fortsätter han gå över parkeringen till en annan bil. Där bagageluckan plötsligt öppnas. Och,
kan vi bara blomsa in lite lätt och så kan ni bara förnimma pulsen hos spanarna.
Ja, fy fan.
Det är alltså spanare fan byst överallt. Och det filmas och det luktas och det känns. Men alla bara...
Men jag har hört hur avrapporteringen fortlöpande sker. Och den spanaren, han lär ha en jävla vilopuls på 4 eller någonting.
Ja.
Alltså så jädra kylig. Ja, bagageluckan öppnas. Jag ser 3 kartonger.
Ja. Det får ju aldrig liksom höras
3
ut.
Tre kartonger. Ja. Han upprepar hela tiden för att inte liksom... Ja. Nej, så jävla snyggt. Han lämnar då över de här 3 kartongerna till en annan bagagelucka. Och i utbyte så ställs det 3 dunkar med okänt innehåll på hans kundvagn. Mm. Och sen kommer ju då han som kommer kartongerna ställer in sina 3 dunkar. Och han som kommer dunkarna har nu 3 kartonger i sitt fordon. Och här kommer ju ett sånt här exempel på omfallsplanering. Eller i vart fall att gå över i ett nytt skede i en spaningsinsats. Det vill säga, nu är det 2 fordon vi har. Hur ska vi gruppera oss? Vem följer vilket fordon? Vad är liksom, vad vill vi uppnå med insatsen och så vidare?
Det här kallas ju, det här skedet brukar vi kalla för formation skithög.
Ja.
Alltså man, hur mycket du än planerar så kommer det alltid komma ett jävla mishmash.
Ja.
Och precis när du ska åka ut, ja då kommer det komma en tant.
Ja.
Just och krypa just långsamt över med någon jävla Dramaten. Du vet, man bara,
nej!
En SL-buss kommer att ställa sig för precis när du ska filma. Och sen helt plötsligt, det är 2 bilar, vem följer vad? Och sen blir det lite någon form av stim.
Limbo.
Och sen så kommer ett stand och sen så löser det sig. Mm. Men det är ju fan i mig. Alla såna här, när man är på ett ställe och sen får fart, det är ju där det klassiska... mishmashet sker. Och ni som tänker så här, ska ni avslöja all spaning? Alltså dels har ju spanaren själv pratat om det här.
Ja.
Men nu avslöjas ju egentligen inga arbetsmetoder överhuvudtaget. Utan ni fattar ju själva att om det far omkring massa kilovis med knark, självklart kommer polisen vara där.
Ja,
vad skulle de annars vara?
Och jag vill återigen undersöka, jag säger ingenting i det här
som inte
har kommunicerats i andra sammanhang. Hur som helst, ett gäng följer bilen som går tillbaka till Olshammar. Mm. Och ett gäng följer det andra fordonet, den som nu har 3 kartonger i bagageluckan. Man, alltså nota bene, man vet ju inte än att det är amfetamin i de här kartongerna, även om man såklart starkt kan misstänka det.
Det är en hypotes man har.
En hypotes. Nåväl, man följer den här bilen, den går mot Stockholm via Eskilstuna. Och plötsligt så gör den här bilen en gir liksom till höger in i, på en rastplats, en ficka.
Mm.
Och slänger sig ut och uppenbarligen är i behov av att tömma sin blåsa.
Roffe ska rastas.
Roffe skulle rastas. Döm om hans förvåning när då spanarna bestämmer sig för att slå.
Stopp! Alltså det... Inte span, bestämmer ingenting. Det har tagit ett operativt beslut.
Ja.
Ett snäpp ovanför. Men ja, spanarna slår. Besked om att slå. Ja.
De har fått order om det, naturligtvis. Mm. Helt riktigt. Och när de då sen vittjar bagageutrymmet så kan de konstatera att det är 3 kartonger av samma mått, samma storlek, samma utseende som vardera innehåller vad man bedömer där och då vara 20 kilo amfetamin. Så totalt ett beslag om 60 kilo amfetamin. Från det här
fordonet. Bra.
Det är bra. Han grips, den här killen, och blir sedermera förhörd då. Den andra bilen då följs ju nu till Olshammar. Och nu känner man att nu är det läge att slå. För nu har man ju fått från Eskilstuna patrullerna att vi har 60 kilo vad vi tror amfetamin. Vi ska snabbtesta allt det där. Men det ser ut som vi har att göra med synnerligen grovt narkotikabrott. Så då blir det ett go som man kan säga för att slå även mot fabriken. Så nu snabbt så läggs ju den insatsen upp. Och då är det ju en massa frågor som liksom måste dryftas där och då när insatsgruppen får order om att förbereda sig för tillslag i den här fastigheten. Man har ingen aning om hur många som befinner sig här. Man har ingen aning om hur miljön ser ut. Vad händer om man skjuter i den här miljön? Bland liksom starka syror och kemikalier och lusten och motivationen att försöka snabbt förstöra bevis när man förstår att insatsstyrkan håller på att slå sig in genom solida ytterdörrar. Alla de här frågorna måste upp till ytan och det måste finnas en någorlunda god plan för insatsen. Men det sker i alla fall. Insatsgruppen gör sitt tillslag och samtidigt då så har jag fått samtal hemma i bostaden. Jag har beredskap vid tidpunkten och jag får ett samtal strax innan tillslaget ska ske om att det är förestående. Man står i redo position att slå mot...
Börja stretcha kriminaltekniker i ledet.
Ja, men lite så var det ju.
Ja.
Vi vet inte vad som väntar, men det vi tror oss veta är att det är en amfetaminfabrik. Jag åkte in då till station tillsammans med min kollega som jag jobbade i patrull med vid det aktuella tillfället. Och vi satte oss, som vi alltid gör, och tog en kopp kaffe. Vi gjorde oss ingen brådska.
Nej. Nej, det ska gudarna veta.
Vi slog oss ner, kort sagt, och tittade på varandra och sa, vad fan, vad har vi att göra med här, tro? Ja, då hade vi fått in det här beslaget och kunnat förpröva det och konstatera att det är fråga om 60 kilo amfetamin här. Sannolikt kommer vi hitta mer amfetamin dit vi ska. Så en första inriktning blev ju så här, okej, det här beslaget nu måste vi på något sätt knyta till fastigheten. Visa att det här har antingen producerats eller framställts och hanterats i den här miljön. Så att de som eventuellt grips på platsen kan delges misstankar. Och vi visste här att man hade gripit två personer i villan. En i källarplanet där sedermera själva labbet anträffades och en som kom nerrusande från övervåningen. Och vi satt där så här, men okej, vad behövs för att framställa amfetamin? Ja, det måste ju finnas någon slags prekursor, en amfetaminbas, en olja. Ja.
Det var olika medel som man behöver för att det ska bli amfetamin i nästa led. Ja.
Ja, så att man kan förädla. Och då behöver man ha en stark syra. Man behöver ha lösningsmedel. Man kanske vill stöta ut det här till andra koncentrationer. Vad kan vi förvänta oss då? Ja, men ungefär så gick snacket. Typ, om vi ska ta prover från olika typer av kärl, kan vi då använda våra plastpipetter för att ta upp saltsyra med? Nej. Och jag åkte förbi sjukhuset, patologen, och vi bad om, har ni möjligen pipetter i glas? För vi har bara pipetter i plast och vi tror inte att det kommer att funka så bra här.
Jag skulle också vilja ha två taponger så jag kan stoppa upp i mina näsborrar. För jag kommer inhalera en hemulig mängd amfetamin här snart.
Det var precis det som hände. Vi kom alltså ut då mitt i natten till det här lilla villaområdet och möter då ett litet näpet, en träkåk i två plan plus källare. Och till det yttre så kunde vi notera att det var otroligt välrenoverat. Det var finmålat verkligen och det var nytt tak och det var nya dubbeldörrar till altanen och det var liksom, det var såg tipptopp ut utvändigt. Så vi sa, fan vad de måste ha lagt ner energi på att snygga upp den här kåken. Och det skulle ju visa sig sen när man pratade med grannarna att renoveringen av utsidan har skett om och om och om igen. Ungefär som att man aldrig blir klar liksom. Nu har vi satt in dubbeldörrar fast nu ska vi ha en enkeldörr. Så nu gör vi om lite här och nu vill vi ha dubbeldörrar igen. Så nu byter vi ut. Ungefär så. Och så här i efterhand så kan jag bara konstatera att det är en jävligt bra cover att samtidigt renovera.
Ja, såklart. Och det rör sig mycket folk och ja. Man kan komma på tider och man kan ta med sig prylar in och det är prylar ut.
Det är kartonger och lådor som dumpas. Ja. Utanför kåken så står ju då ett flertal fordon. Bland annat det, den bilen som vi får klart för oss är den som man har följt från köpcentret. Så att vi börjar med att vittja bagageluckan där. Och hittar då de här tre dunkarna, en vätska som är förpackad i AdBlue-plastdunkar. Två 20 kilos dunkar, eller 20 liters dunkar och en 10 liters dunk.
Alltså AdBlue är ju en vanlig grej som man har till bil.
Ja.
På macken.
Visst. Ja. Och nu vet ju jag, för det här innehöll nämligen amfetaminolja och det fick vi klart för oss när vi skruvade försiktigt av en kork och doftade. Därför att det luktar rutten fisk. Det är liksom så du kan ta igen och få en indikation om vad det är frågan om. Men det här är svårupptäckt i tullen. Och den mesta oljan som används för framställning av amfetamin i Sverige tror vi inhämtas från olika mellaneuropeiska länder. Och kommer över tullen. Vi topsade av och vi hanterade materialet otroligt nogsamt. Och jag kan också nämna redan nu att vi fick träff på en av korkarna här, en DNA-träff som gick in på en kille som sen trillade in i tullfiltret med en ny leverans olja. Så vi fick liksom den som ursprungligen hade hanterat oljan och tagit den till Sverige via spårsäkringen på dunkarna. Vilket ju var väldigt roligt. Nåväl, vi tar oss in i fastigheten här. Insatsstyrkan har ju typ gjort ved av alla passager in.
Ja, det brukar se ut som ett sånt här ett plockiprim som som någon flis. En sån här flismaskin.
Jag gick runt och letade reglar och typ, kan jag på något sätt så att vi kan jobba någorlunda liksom tryggt. Media började ju strömma till här nu. Ja.
Det saknas en vägg.
Ungefär så.
Ja,
bara.
Ja. och jag ska också vilja säga så här, eftersom jag har jobbat mot narkotika många år, det är så jävla lätt att göra sig av med narkotika och det går snabbt.
Ja, det går snabbt.
Och de är jävligt fingersnabba, vilket gör att när man väl ska in, då finns det lite olika vägar att gå. Om man har tid så är det ganska bra att lura sig in. Det berättade jag ju i det här fallet som kallas för skräckhuset.
Just
att man liksom låter dem öppna dörren och inte förrän man dundrar in fattar. Men när det inte går och man ska få in en dörr på ett snabbt sätt, då måste man fan blåsa ut den där dörren på mikrosekund. För så fort man står och bankar och grejar, då hör man, då spolar fan i dusch, toa, handfat, fönstren går upp och så när man kommer in så är det bara som ett jävla moln av damm.
Exakt.
Och då blir det lite flis. Man får bara räkna med det.
Ja. Och vi är ju tämligen vana vid det. Det är liksom inget nytt. Men här var det ganska extremt. För här tog man inga risker, så att säga. Utan man... Nej. Ja, lite så. Inne i villafastigheten så kunde vi snabbt konstatera att man hade genomfört extrema renoveringsarbeten även invändigt. Allt var liksom, det var nya gipsskivor och det var fogar.
Fan, är det till salu nu eller? Nu lär de ju behöva nya hyresgäster.
Men däremot så kunde vi snabbt se att på väldigt mycket av maskeringstejper och så var det ganska tjocka dammlager. Så vi förstod att liksom... I senaste månaderna hade det inte skett egentligen något liksom pågående eller aktuellt renoveringsarbete alls. Vilket var lite märkligt, för utsidan var ju top notch liksom, men invändigt fanns det inte ens ett kök. Det var liksom bara nakna väggar med så här spackel, förstår du, och nya gipsskivor typ. Och målade innertak.
Nej, ingen
inte mycket.
Ingen liten broderi. Sol ute, sol inne. Solhjärta.
Solisinne. Uppe på övre våningsplan, för inriktningen blev att först och främst dokumentera allt innan vi började riva runt i grejer. Så vi gick över alla rum och slog av bilder och kunde konstatera då att på övervåningen högst upp så verkar de ha gjort något spartanskt liksom uppehållsrum med sjaviga, tunna madrasser, solkigt och smutsigt och jävligt, inga lakan, inga... liksom påslakar, utan låg någon kudde och någon täcke utslängt liksom. Men jag tror att vi räknade till att minst 4 personer i vart fall hade övernattat här eller uppehöll sig här, sovandes. Ja. Sådär. Sen var ju prioriteringen att jobba oss så fort som möjligt in i det som var då själva labbet där the magic happened, så att säga. Och vad det var gick inte att ta miste på, därför att det luktade väldigt, väldigt fränt när man klev in i huset, och den doften kom ifrån källarplanet. Och när vi kom ner i källarplanet så möttes vi av ett otroligt välrenoverat område. Det är ändå intressant att man prioriterar först källarvåningen och lägga nytt fint klinker överallt. Och...
skit i kök och sovrum, det är två saker vi inte behöver. Utan vi jobbar
ytterdörr och det ska jäklar i mig vara.
Gillestugan ska vi prioritera.
När vi kommer ner i källaren så hör vi att det står en radio igång där nere, och det säger oss att men här har ju någon i nutid i vart fall sannolikt uppehållit sig. Mm. Annars så låter man inte en radio stå på hög volym liksom nerifrån en källare.
Nej.
Det var också den här fräna doften, som sagt, och vi noterar att ett förråd utanför själva den innersta delen där själva amfetaminframställningen skedde. Dörren till det här förrådet stod öppen och lampan i förrådet var tänd. Och i det här förrådet så fanns det allt du kan tänka dig behöva för att framställa eller förädla amfetamin. I form av liksom förbrukningsvaror. Allt ifrån...
tjackskafferi, ja.
Ja, det kan man kalla det faktiskt. Det var allt ifrån syror liksom i fina, fulla, obrutna kärl. I såna här frigolitställ liksom. Till vakuumpåsar, omrörningsapparater, degblandare, hinkar. Liksom allt var nytt och fräscht, och det var pH-mätare och det var liksom allt. Och det jag direkt noterade i det här förrådet, det var en kartong. Och i den kartongen så låg det säkert 100 såna här en liters tunna plastlådor. Men på utsidan på den här kartongen så fanns en logotyp som jag kände igen från de tre lådor som hade tagits i Eskilstuna i bagageutrymmet.
Mycket bra, Anna. Mm, det var väldigt bra iakttagelse.
Väldigt, väldigt roligt. Och där...
alltså, det är så dålig! Anna, du har ju helt tappat förmågan att på ett snyggt sätt glida in i reklam.
Jag kan inte.
Och där tror jag... Vad gör du, Lena? Varför viftar du så mycket för... Nej, jag förstår inte alls. Ska jag fortsätta? Kära lyssnare, vi kommer nu lämna med den otroliga cliffhangern att Anna hittat någonting i förrådet som knyts ihop med beslaget i bilen i Eskilstuna. Och det kommer hon berätta mer om efter reklampausen. Välkomna tillbaka! Jag och Anna har haft det jätteroligt under pausen. Det hoppas vi givetvis att ni också har haft. Vi ska fortsätta med amfetaminlabbet. Du är inne i förrådet och brötar upp. Och de verkar ha varit entreprenörer, de här människorna.
Ja, det får man ändå säga. Alltså, det var ett bra rigg för storskalig amfetaminförädling. Det kunde vi ganska snabbt konstatera. Ja. Det var liksom tveklöst så. Vi jobbade oss ju nu in, vi vill ju alltid in så fort som möjligt till liksom pudens kärna. Och detta av skäl som är ganska uppenbara. Vi är ju oroliga att spår ska förstöras eller påverkas eller så här. Så vi vill in nu i själva labbet.
Fråga?
Och, ja.
Var du iakttagen? Det är inte helt ovanligt att de har film. Alltså de har ju rätt mycket pengar där inne. Kände du att nu är det någon som tittar på mig också?
Jag älskar att du ställer frågan, därför att vi fick med oss som ett medskick. Ja. Att ha nu ögon i nacken, leta kameror. Det är inte ovanligt att den som sitter högst upp i hierarkin vill ha kontroll över det som sker längre ut i näringskedjan på grund av att knark kan försvinna, helt enkelt.
Ja.
Så du vet, vi gick och letade små spikskallar, spikhuvuden, lister. Du vet, kameran
blir rätt nojig. Jag vet precis hur det känns.
Ja, det var ju otroligt läskigt. Plus då att alla entréer till kåken stod ju typ helt öppna. Och utanför så stod det en civil bil med två ganska nybakade poliser. Så jag kände ju att det här är ju kanon. Om nu någon har upptäckt, om ryktet går, att det här har hänt. Liksom, man är ganska utlämnad. ganska utlämnad.
Står du med din gamla termos och säger tjena.
Men tjena. Den tog vi nu. Termosen tog vi nu, för nu stod vi på tröskeln in till liksom det heligaste i den här miljön. Det vill säga där miljön där förädlingen hade skett av amfetamin. Mm. Och det förstod vi, för att när vi tittade ner i golvet på det gråa klinkergolvet, så såg vi att det var nu belagt med ett tjockt, tjockt lagerpulver. Det var så mycket amfetamin bara på golvet. Så det hade gjort vilken amfetaminmissbrukare överlycklig, tror jag. Bara att få liksom ta del av de mängderna som låg
kunna
där.
Ha hela sin dos på golvet, bara slicka på golvet och du klarar ett år.
En årsdos, tror jag, nästan snudd på. Men vi tog vår termos. Vi tog vår termos här nu och blickade ut över det här. För här är det nu läge, liksom ur vårt perspektiv, att ta en paus. Rusa inte in, börja inte riva runt, utan verkligen, verkligen tänk efter.
Ta en kopp java och lägg upp en plan.
Exakt. Mm. Nu vill vi knyta 60 kilo först och främst till platsen och till personer. Vi ville knyta amfetaminoljan som vi hade tagit utanför i fordonet till framställning av amfetamin. Var det samma leverantör av olja? Kan vi hitta spår av en olja som uppvisar samma kemiska profil som den som vi nu har i bilen? Vi vill knyta individer till platsen och så nära amfetaminhanteringen som möjligt. Vi skulle dokumentera, vi ska visa hur framställningen har skett, i vilka steg. Vi ska visa i vilken omfattning det har skett och till vilka koncentrationer. Vi ska leta digitala spår, dokumentation, det vill säga papper, kvitton, annat. Och naturligtvis ska vi säkra narkotika och kemikalier och en massa andra saker. Så att så här, det var en utmaning. Alltså, vad börjar vi med?
Vi har inte gjort på en pisskvart.
Nej, det är det verkligen inte. Och första passet, jag tror vi jobbade 14-15 timmar eller något sånt där. Och när vi lämnade efter första passet så var vi liksom täckta av ett vitt damm.
Jag fick en selfie.
Ja, våra ögon var brinnande röda. Alltså hade vi tagit ett pisseprov på oss efter det passet. Jag hade inte blivit förvånad om det hade gett utslag, alltså, faktiskt.
Du hade kanske för första gången sedan tidens begynnelse haft samma tempo som mig.
Ja,
du hade åkt på en dos centralstimulerande och kommit så att säga upp i fart.
Ja, det kan inte uteslutas. Det kan
men
inte
körde
uteslutas.
Ni inte masken på?
Jo, och glasögon. Nej, alltså det tränger sig in så många timmar. Och då tänkte vi att de som har stått och hanterat det här, de måste ju vara lika utsatta som vi, liksom.
Ja.
Så en inriktning blev faktiskt att leta andningsmasker. För att i en andningsmask så förväntar vi oss att hitta salivrester. Och såklart. I dem DNA. Och kunde vi då på samma andningsmask på utsidan säkra amfetamin, då kunde vi knyta personen och masken till de inre delarna av den här miljön. Så det blev en inriktning. Leta masker, spårsäkra alla masker, alla filter vi kunde hitta. Och det fanns ganska mycket i den här miljön.
Ja.
Vi ringde ju upp naturligtvis åklagare och vi pratade med NFC för att liksom så här, från åklagaren behövde vi veta, vad behöver du liksom? Vi har ju 60 kilo, vi har minst lika mycket till här. Vi hittade ett kylskåp, som ett högt kylskåp som var helt bystat med kärl med amfetamin. Och även inne i själva labbet, hur mycket amfetamin som helst. Typ, mängdmässigt, vi lär ju komma upp i synnerligen grovt narkotikabrott. Men brottstiden, det vi tar nu, det kanske kommer skildra vad som har hänt sista veckan. Men vill du att inriktningen ska vara att visa vad som har hänt sista året? Eller liksom, så här.
Hur stor mängd har kunnat produceras här över tid?
Exakt, det blev...
Inte bara vad som finns här just nu.
Precis, och det blev ju en inriktning. Hur som helst, vi var ju i den här fastigheten säkert vid 20 tillfällen skulle jag tro. Vi säkrade ett par hundra spår Från allt ifrån kaffekoppar som var amfetaminbesudlade till masker, till en halvätten chokladkaka i en soppåse in i labbet, till plåsterflärpa vi hittade under en tvättmaskin.
Ursäkta mig, men vem äter en halv chokladkaka? Den vill jag göra stora sinnesundersökningen på också.
Fast jag är också väldigt tacksam för det, för att i tuggan kunde vi säkra DNA nämligen, så att det var jättebra för oss. Mm. En annan fråga var ju så här, vi stod ju då framför oss med 150 kanske såna här glaskarotter, om du tänker i gratängformar, som var samtliga hade en rand av vitt pulver i sig. Mm. Och vi stod där och kliade oss i huvudet, ska vi ta 150 kärl med oss in verkligen? Eller ska vi ta, vad tycker du är rimligt, Karin? Ska vi ta
det
två?
Tycker jag är så roligt när man är på såna här platser där det har framställts mycket. Det spelar ingen roll om det har odlats mycket och så vidare. Då blir man lite så här blind. För hade man hittat ett av de där kärlen på en annan plats hade det varit fucking julafton.
Ja.
Men man blir nästan helt så här trött på mängden. Så till slut så blir man så här, ska vi ta in alla 68 mobiltelefoner?
Nej, det var ska helt vi ta sjukt.
In? Ja, jag förstår.
Så vi ringde ju NFC och de sa ja. Kanske 10 är bra. Eller 12.
Jag älskar Lischöps-dialekten.
Mamma, okej. Okay. Ja. Vi tar, let's go för 12 då. Vi tar 12.
Ja.
Men det vi gjorde var att ställa ut alla kärlen på rena, tomma ytor för att få en uppfattning om kapaciteten. För att förädlingsprocessen går ju till så att du tar olja i ett kärl, du slår i en stark syra och lösningsmedel om du vill. Och sen kommer en kemisk reaktion att ske och allt över på 10-15 minuter. Och då har du ett pulver i formarna. Mm. Så snabb är processen. Och det här utvecklar ju mycket värme naturligtvis, så du behöver en bra ventilation. Men för att få en uppfattning om maxkapaciteten så behövde vi se hur mycket var möjligt att samtidigt liksom förädla. Så det blev ju en inriktning då, att placera ut på alla fria ytor, på golv, på hyllor, på stapla på liksom, för att se sådär. Ja, så det här var en otrolig
spännande rekonstruktion.
Och jag kan också nämna att i det här labbet så kunde vi snabbt utläsa olika arbetsstationer. Vi hade ju de här kärlen som stod högt och lågt liksom, i det här labbet. Vi hade tält med hyllplan där man kunde stapla kärl. Sen hade vi då vågar. Och vi hade de här enliters plastkärlen som vi förstod användes för att få upp en rätt mängd först. Väga upp det. Sen vidare till en press med en form som var hemmasnickrad, där du fick rätt form och stans på kakor som du sen gick över till vakuumpressavdelningen med, och i påsar och svetsar. Och sen hade vi en kvarn som vi tror också användes för att mala till liksom, rätt pulverstorlek utifrån tyck och smak. Kort sagt så hade vi att göra många, många timmar på den här platsen innan vi kände oss nöjda med spårsäkringen som vi trodde behövdes för att liksom ro det här i hamn. Men också att svara på alla de här frågeställningarna som åklagaren hade avseende då på mängd som hade producerats och hur det här hade skett. Men så gjorde vi också under första passet i Olshammar i villan ett mycket, mycket viktigt fynd. En sak som låg gömd på ett ställe som visar sig öppna upp väldigt, väldigt mycket framöver. Men det tänker jag att vi kommer ta i del 2 av det här caset, Lena.
Vilken cliffhanger. Jag har också ungefär 1000 frågor, för medan ni står där med ett långsamma gnuggande av, ska kärlet stå här eller ska kärlet stå där? Vad tror du, Berit, stod det här? Så pågår ju utredningar, det pågår fortsatt spaning, det pågår massa grejer. Så att det, nästa vecka så kommer du få berätta vad ni hittade, vad det här ledde till, domarna. Vi ska också prata mycket mer om själva Operation Trojan Shield och vad det betydde för utredningen.
Yes, det blir bra. Det blir bra.
Gud, vad vi alla kommer längta till nästa torsdag. Tack Anna för den jättespännande första delen av det här.
Tack själv.
Och jag kommer alldeles strax dunka av en rövhatt. Men först har vi väl väldigt viktig information.
Ja, men det har vi ju. Herregud, det händer ju grejer nu i Ljungdahl och Ginghede-communityn. Ja, men alltså, biljetter har ju släppts nu till mordgåte-livearna som vi kommer köra under våren.
Ja, alltså vi ska ut på vägarna igen och vi ska till 3 städer i maj, juni. Och vi ska köra ett sånt här klassiskt mordgåta. Det heter Cold Case Mörka Penseldrag.
Ja. Ja, det är snyggt
namn. Och det är ju, ja, och det, de som köper biljetter och kommer till platsen är ju själva... man får ju vara mordutredare för en kväll. Och lösa ett case med spårsäkring, olika beviser i ljud och foton.
Förhör.
Och jämför och så vidare. Förhör och sådär. Tillsammans med sina vänner. Och detta gör vi i samarbete med S-Group. Det är inte helt ovanligt att vi jobbar med dem. Och vi kommer att vara den 4 maj kör vi premiären på Steam i Västerås. Den 31 maj är vi i Göteborg på JC's. Och den 1 juni tar vi vårt pick och pack och hamnar i Ystad på Saltsjöbad. Stället där. Och alla här, vi har ju varit i de här städerna innan. Ni som sitter och känner så här, jag håller på, för förra gången så släppte vi fler datum och fler städer. Det kommer vi inte att göra nu.
Nej, det kommer inte att ske.
Det kommer bara vara de här 3. 4 maj, 31 maj, 1 juni. Och det är de 3 ställena det blir. Och ni behöver inte skicka ett mejl så här, men varför kommer ni inte till Falköping? Nej, jag vet inte varför. Men vi kommer inte göra det.
Nej, det blir inget med det. Det blir en one shot.
Det är som först till kvarn. Och det är, i biljetten så ingår också ett signerat exemplar av vår nya bok.
Ja, just det. Det gör det.
Just det. Och det ska bli jätteroligt.
Det ska bli hur kul som helst. Verkligen. Det ser jag fram emot.
Äntligen får jag klä mig i Locards smoking igen.
Ja, och äntligen får jag åka tillbaka till Ystad. Jag funderar på om du skulle kunna kanske göra någon form av... vad du brukar säga? Skiss? Skiss?
En skiss.
En skiss, faciliteterna.
Ja. Ja, absolut. Jag kommer också ha ett otroligt kort koppel på dig.
Det ser jag fram emot. Det ser jag fram emot.
Nej, men det här blir skitkul. Ska vi ha någon dresscode på dig och mig? Eller på, ska vi tvinga våra gäster? Ska vi lite det som när man lurar folk så här, det är maskerad och så kommer bara en i sån här bunny suit. Det är kul alltså.
Precis.
Det vi får se om vi hittar på någonting sen. Men vi kommer vara där i alla fall.
Ett litet Sherlock-tema kanske. Jag kan ta med min lilla kissekatt. Jag kan ta med min lilla
kissekatt.
Du, ge mig rövhatten nu.
Ja, jag ska bara säga att all information kommer givetvis också finnas på Ljungdahl Inghedes Instagram. Där finns informationen om det här. Ja, här kommer rövhatten.
Lenas rövhatt.
Jag har fortfarande inte valt rövhatt. Så Anna, om du får välja... Vill du att jag ska prata om radion eller vill du att jag ska prata om IQ-test?
Oj, ja, men jag tyckte radion lät spännande.
Ja, då tar jag radion. Då tar vi IQ-testen kanske nästa vecka, för att det kanske blir 2 rövhatt i rad om du ska mala på med det här nästa vecka också, caset.
Ja,
vi
bra,
får se.
Bra.
Nej, men jag blev häromdagen ganska... fundersam, eller så här, jag ska nu blotta min totala okunskap. Jag gör ju det ibland. Jag kan ju väldigt mycket om olika saker och på vissa ställen verkar jag vara helt blank.
ja, men det är väl mänskligt.
Ja, jag lyssnade på radion och då är det så här att och nu efter den här låten så kommer Sveriges Radio finska, eller den heter någonting. Den heter något. Utisett.
Ja.
Utisett. Otisett kanske.
Jag visste inte att den fanns på radion också, men det är spännande.
Jo då, den kommer. Då får man liksom nyhetsupplä. Och då tänker jag så här, jag har noll åsikter om det. För mig kan man köra, liksom, ha nyheter på 48 språk. Mm. De säger ju till vad som kommer, och vill man inte lyssna får man väl stänga av. Det här är inga åsikter om.
Ja, det är ju inte heller, det är inte som Melodifestivalen att det pågår en hel kväll, utan det är
nej,
ju
nej,
liksom
nej, det är
några
ju
minuter.
Ett sammandrag på ett par minuter.
Ja.
Men jag blir så otroligt förvånad och fundersam. För aha, då kommer någon så här... ja, välkomna, det är nu en nyhetssändning här på finska. Och sen så säger hon välkommen. Och sen säger hon också välkommen på finska. Jag hör ju det. Det är ju, det är en kort harang som liksom repeterar precis det hon precis sa.
Just
och sen
det.
Så är det någonting med ekot. Ja.
Mm, mm.
Sen kommer en nyhetssändning.
Ja.
Där ingenting är på finska. Det är en person, det är en person som kan... Alltså, hon pratar så här... I 2 minuter och, nu, och det handlar inte om Finland. Det är inte nyheter som har någonting med Finland att göra. Va? Utan man drar en hel nyhetsuppläsning på, som om det är Tove Jansson som läser upp nyheterna, och sen så är det här som har hänt, och sen så är det så här som har hänt, och sen så säger man, och det var Sveriges Radio utisett, bla bla bla, och sen säger hon hej då på finska.
Det här är väldigt, väldigt förvirrande, måste jag säga. Alltså,
ja.
Med all respekt, för jag vet ju att det finns ju många finlandssvenskar, så att säga.
Oh ja, men hade det inte varit bättre att köra nyheterna?
Då, ja, på antingen, eller...
Det är som att säga så här, nu ska vi ha ekot på spanska för våra spanska lyssnare. Det är jättebra för de som är spansktalande. Och så säger man hej och välkommen till nyheterna. Och så säger man hola hola, välkommen till nyheterna på spanska. Och sen kör man hela nyhetssändningen på svenska men med spansk brytning.
Men är det vi som är fel på det? Alltså, jag har ju
ja, det är mest troligt.
Att finlandssvenska är så att säga svenska med finsk brytning ungefär.
Alltså... Ja, men alltså, nyhetsuppläs, jag kan ju ingen finska, men det fanns
nej,
inte ett enda ord i rapporteringen som jag
inte
förstod. Och det får mig att tro att det kanske inte var på finska. Eftersom jag förstod allting.
Jag tror att du har helt rätt där. Jag tror jag helt rätt.
Och då undrar jag, varför... Är det,
oj, vad märkligt.
Är det för, är det jag som är rövhatten? Det är oftast min fråga.
Jag
är det bara
tro
så
det.
För att de som kommer från Finland ska känna sig inkluderade? Men blir det inte bara jävligt dumt att inte personen då pratar finska? Varför pratar den svenska?
Ja, precis. Det blir lite motsägelsefullt. Det blir det ju.
Det är som att säga, nu har vi nyheterna på franska. Och så säger
det
någon,
tvärtom,
alltså, och sen så är det liksom lululululululu, välkomna. Och sen drar man hela nyhetsrapporteringen på svenska. Men det låter som att det här är någon person som är native fransos. För han bryter väldigt mycket med liksom fransk brytning, men det är ju på svenska. Jag förstår inte. Jag hade förstått om det bara var nyheter som handlade om Finland.
Mm.
Även om det var på svenska så känner man så här, men nu är det nyheter som han... Men det var liksom svenska nyheter...
Det var
på svenska.
Jag tänkte säga, det var inte otisat på svenska då?
men jag förstår ju inte. Du som för ibland har jag hört att de liksom säger någonting på svenska och sen säger de samma sak på finska. Och sen säger de det på svenska och sen säger de på finska. För att man ska få med alla. Men i
just
det här
det.
Fallet så sa hon typ hej och välkomna och sen sa hon moi mokolat. Inte riktigt så. Och sen sa hon alla nyheterna på svenska. Och sen sa hon, det här var Sveriges Radios nyheter på finska. Och sen sa hon moi mokolat.
Men det var ju
var
ren lögn.
Ja!
Hon kan inte säga det.
Exakt. Så jag, om du där ute har information så undrar jag,
så
vem är rövhatten? Är det jag för att jag nu har blottat en enorm stor okunskap om någonting? Eller är det personen som far med osanning och faktiskt säger att den ska ha nyhetsuppläsning på finska? Det inte är finska. Jag förstod allting och jag kan inte finska. Det kan inte ha varit finska.
Nej, det kan det verkligen inte ha varit.
Och känner jag mig, om du är finsk, känner du dig otroligt mycket mer inkluderad i den nyhetsuppläsningen för att de sa hej och hej då på finska? Känner du så här, nu känner jag mig sedd, hörd och bekräftad för att jag förstod hej och hej då.
Här kommer Otiset med hälsningsfraser på finska.
Ja, och hej då kommer också komma på finska. Allt däremellan kommer på svenska. Men med att man hör att den här personen kan ju egentligen finska också.
Åh, vad förvirrande. Det är otroligt förvirrande. Det här måste vi gå på djupet med, känner jag.
Och i så fall så skulle jag för alla andras väl och ve fundera på varför har man då inte... Som när, på tv, när vi var små, då fanns det ju så här, språka på serbokroatiska, fanns det ju på tv. Men då pratar de ju de facto det språket, vilket gjorde att jag fattar ju ingenting.
Det hade ju varit en otroligt orimligt falsk marknadsföring att döpa en tv-sändning till språka på serbokroatiska och sen hade de pratat svenska.
Ja.
Är
det nu jag anmäler programmet för någon form av sån här reklamationsnämnd? Nej, jag förstår inte. Om du är, vi har ju Linus till exempel, det är ju en av våra fans.
Ja.
Hör gärna av dig och förklara för oss, för det kan vara en sån enkel lösning att jag förstår inte.
Så kan det vara.
Det kan faktiskt vara så.
Nej, men det här
att jag
behöver
förstår
redas
bara
ut.
Inte bättre.
Så är det bara.
Ja, det kommer redas ut.
Yes. Hörni, tack för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att ni tycker att Amfetaminfabriken och Trojan Shield är spännande. Så att vi
helt övertygad om att det här kommer bli ett höjdaravsnitt. Och att exakt alla kommer komma tillbaka nästa vecka och
höra upp
lösningen. Och också prata mer om Trojan Shield. För det var inte bara Olshammars caset som löstes.
Jag har inte ens nibblat på Trojan Shield.
Nej. Kommer nästa vecka.
Det kommer.
Ta hand om er.
Bye.
Hej då.
Podplay, en del av Power Media.